En podcast från Aftonbladet.
We don't need no education. Varmt välkomna till höstens första avsnitt av vår vinstdrivande flumskola. En folkbildande podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Ikväll har vi tagit oss till platsen där Björn Söder febrilt jagat sillamacka. Alltså Malmöfestivalen. Innan vi börjar ska vi ge oss på det segment jag kallar Twitterhögern spekulerar. I dagarna har nämligen ett helt nytt fall uppdagats. Författaren och journalisten Jenny Nordberg, känd för att ha väckt frågan varför svenska feminister i samarbete med föreningslivet inte stoppat ISN, konstaterar att myndigheten för tillgängliga medier har gjort en egen ljudbok av min bok utan att fråga. Det har de rätt till enligt lag i Sverige. Före Svenska Dagbladet-ledarskribenten Sanna Reimann inflikar. Huh? Som de distribuerar, Nordberg svarar. Ja, den är främst avsedd för de med lässvårigheter, men tillgänglig även för den som vill på bibliotek. Ivar Arpi, ledarsidan har svar på att om och om igen dunka sitt eget huvud in i väggen. Med våld, frågar ni förskräckt. Nej då, det är en metafor, svarar jag, lugn som en farsa på stan. Han frågar, får du ingen ersättning för detta? Konstaterar sedan, detta att staten kan appropriera en bok utan att fråga. Jenny Nordberg svarar honom. Nu kommer 10 000 bibliotekarier höra av sig till dig och säga att det heter talbok. Och skillnaden är att den ska läsas in utan känsla. Arpi replikerar. Hade ingen aning om att det var så här. Om jag hinner ska jag skriva om det. Nordberg drar slutsatsen. Don't do it. Du kommer få så mycket skit. Handikappade går före upphovsrätt. Och det har Sverige bestämt. Det är en gammal sanning det här att där man syntolkar böcker, där syntolkar man snart också människor. Det som har hänt här är alltså att våra högerskribenter helt missat att det de pratar om är statligt producerade talböcker, inte ljudböcker som förlag producerar. Talboken finns för att göra all litteratur tillgänglig för alla. Ett hedervärt demokratiprojekt som inte bryter mot upphovsrätten då den är ett undantag. Det ses som en mänsklig rättighet att ha tillgång till böcker. Författaren får ersättning och alla har inte tillträde till dem. Tro mig. Jag är programledare för Flumskolan. Jag borde veta. Om någon försökt slippa läsa böcker genom att komma åt talböcker av högertomtar, då är det jag. En ljudbok läses in av till exempel Pernilla August eller av en författare som kan läsa teatraliskt eller med löjlig röst. Talboken är däremot en knastertorr uppläsning, även gjord för att kunna spelas i olika hastigheter så den kan anpassas för den som lyssnar. Så här låter till exempel en bok av Magnus Härenstam.
Ett yrväder från Härnösand. Barnflicka sökes medan pappa och mamma jobbar med film och tv, löd annonsen. Inte så diskret kanske. Vi anade att den skulle dra till sig en del gold diggers. Men också de riktigt duktiga tjejerna.
Inte jättesexig, va? Att rasa mot talböcker är alltså som om en arkitekt av ett bibliotek skulle rasa när de sätter in en hiss eller rulltrappor. Till er högertomta vill jag bara säga, detta är inte ett tecken på att vi lever i en diktatur. Sovjet var inte först och främst känt för att de tvångssyntolkade böcker. Lämna våra bibliotek i fred med ert liberala trams. Det här tar oss till kvällens stjärna. Fredrik Segerfeldt, han konstaterar, de gjorde detsamma med min sosse-Sverige. Min stora fråga är, varför? Med mig för att besvara den frågan ikväll har jag inga mindre än. Hon är satiriker som kan ses i SVT:s Eddis och höra sin nya humorpodden Dilan och Moa. Det är Moa Lundqvist. Han är Aftonbladets skribenten och författaren som är så tuff att Jimmy Åkesson var hans kamratstödjare. Välkomna, jag har Patrik Lundberg.
Mm.
Vår tredje paneldeltagare har svart bälte i nostalgi och är just nu aktuell med boken Högerhumor. Gott folk, ge en varm applåd till Kalle Lind! Och den som står över panelen, redo att smälla till med linjalen, det är som vanligt jag, Johannes Klenell. Högerns svar på Kajsa Ekis Ekman, alltså statsvetaren Fredrik Segis Segerfeldt, är tillbaka med sin senaste bok, Sosse-Sverige, en återblick. Ett projekt som crowdfundats, alltså finansierats av Segis kompisar. Hela 69 000 kronor fick han ihop. Min första fråga till er i panelen är såklart, var det värt det?
Jag tillhör inte de 69 000 kompisarna. Eller hur många...
de skänkte en krona var, 69 000 personer. Det hade varit beundransvärt.
Vet vi vad var en har pröjsat i snitt?
Vi vet vilka som har pröjsat över 1000 kronor.
Ja, nej, men jag menar, du har namnet på samtliga crowdfundare.
Ja.
Någon som är matematiskt kunnig räkna ut hur mycket de har pröjsat i snitt.
350 kronor.
Jag tror inte. Jag tror att ganska många av dem är bilmålvakter.
Ja. Jag tror oavsett vad de pröjsat så var det inte värt det. Det är mitt svar.
Hur mycket kostar det att göra? Jag undrar hur mycket av de pengarna... För jag själv är ute lite efter crowdfunding. Och jag skulle vilja veta liksom... hur mycket var det? 64 000 kronor. Hur mycket kan han fått ut? Därför jag tar med honom sen. Det här är bara min privata...
Vill liksom. Att jag berättar jag
skulle, ja, nej, men jag skulle vilja veta. Om jag själv skulle skriva 170 sidor om, låt säga, ja, min barndom och hur jag upplevde Sosse-Sverige själv, till exempel, när jag var ett litet barn. Hur mycket pengar kan jag få? Det är en fråga som jag skulle vilja ha svar på ganska snabbt, egentligen, för jag behöver pengarna. Så att det är en fråga bara. Vi kan ta det sen, som sagt. Det är lugnt.
Jag ska berätta det för dig, Mona.
Tack Gud.
Vi går på första citatet. Den här boken handlar om Sosse-Sverige. Den handlar om varifrån arbetarrörelsen kommer, om deras självbild och hur den står i kontrast med verkligheten. Men innan jag dammar av alla gamla biografier över döda partiledare, partiprogrammen från det sena 1800-talet samt de långtråkiga offentliga utredningarna, vill jag beskriva bakgrunden till denna bok. Bokens upprinnelse, dess syften och kanske dess främst dess ingångsvärden kan sammanfattas i tre punkter. Socialdemokraternas självgoda historieuppfattning, min vilja att kritisera snarare än att stödja, samt insikten om att den unga borgerligheten knappt upplevt Sosse-Sverige. Är Segerfeldt alltså bara ute efter hämnd med det här bokprojektet?
Förlåt, var det där en mening? Det du ju citerar.
Det är det nästan, det är tre meningar.
Ja, många inskjutna bisatser. Ja, men det är han ju. Han är ute för att hämnas. Man får lite grann intrycket av att Sosse-Sverige brukar göra wedges på Segerfeldt när han var barn. Att LO kommer och doppar honom i pissrännan på rasten på högstadiet. Man får lite grann det intrycket. Jag är lite... Jag måste säga att jag håller med honom om det mesta. Jag är helt på Segerfeldts sida vad gäller åsikter. Sen så hade jag skrivit kanske en lite festligare bok än han. Men jag håller med ganska mycket om slutsatserna. Så här, jag är också uppvuxen på 80-talet. Jag tyckte också det var skittråkigt. Och jag tror det är så, liksom Segerfeldt, han minns tillbaka, fy fan tråkigt det var. Det var lite Barnjournalen och det var typ ett Öhåll. Vems fel är detta? Vem var det som bestämde i Sverige? Det var ju sossarna, alltså måste det vara sossarnas fel liksom.
Ja. Att det var så mycket dålig tv hör man ju mycket om. Ja. Men det kan väl inte bara ha varit i Sverige. Nu chansar jag. Men var det så att i alla andra länder var det jättebra tv. Och även färg-tv redan från början och så vidare. Och roliga program. Men i Sverige var det inte det. Eller har det något med tekniken att göra att det var lite dålig tv förr i tiden? Nej. Det vet vi kanske inte.
Jag vill ändå försvara Segerfeldt här. Han är uppvuxen i Karlskrona. Som brukar kallas för Blekinges Baltikum. Och det... Så jag vill ändå ge honom det. Den välvilliga tolkningen är att det liksom att han kör the game med sossan och att han inom kort kommer att ligga några kul om ja, Micke Damberg till exempel. Jag vet inte.
Det har nog
den analogin, Patrik, är då alltså om Karlskrona är Blekinges Baltikum, är då Blekinge sockret?
Jag kan inte svara på det.
Nej. Kan man undra spontant, vad är Blekinges jorg? Vad är Blekinges Azerbaijan? Det är det jag vill veta.
Ja, men det är väl här, ja, det här invandrarområdet i Falkvik där Jimmy Åkesson blir jagad för att han var kritisk mot EU.
Ja. Just det.
Man kan utgå från hashtaggen Staffmoderaterna did som 2011 skapade mycket uppmärksamhet på Twitter. Det blev snabbt en internetmem som plockades upp av kvällspressen. Expressen skrev om skämten som handlade om att Fredrik Reinfeldt gått på månen, att Moderaterna skjutit ner ett flygande tefat över Texas och att Anders Borg stått bakom byggandet av Eiffeltornet i 1800-talets Frankrike. Bakgrunden var formuleringen i utkastet till Moderaternas nya partiprogram om att partier och dess företrädare var med och införde demokrati i Sverige och var aktiva i kampen mot apartheid. Syftet med hashtaggen var att driva med regeringens största parti. Det var alltså 2011 och Segerfeldts bok kom år 2014. Hur många år tycker ni det bör gå innan man kan släppa en hashtag på Twitter och gå vidare i livet?
Det är en sån fråga, Johannes. Jag kan inte, du har liksom redan svarat på den.
Men det är väl individuellt, får väl jag slänga in då. Ja, att ibland så släpper man inte en hashtag på flera, flera år. Man sitter och tänker på den varje dag. Upp till 5-10 år, man kan inte sluta tänka på det. Vakna på natten, skriker den där gamla hashtaggen. Fy fan, vad det gjorde ont, tänker man när jag såg den hashtaggen. Och så är det, det är olika fall av människor. Så just för Fredrik här så var den här hashtaggen Staffmoderaterna, den påverkade honom i flera år.
Men du lever större delen av ditt liv på Twitter. Mm. Vilken hashtag var den senaste du låg vaken för?
SV-pool. Såklart, givetvis.
Det innebär inte att detta är en bok för liberalism, för något parti eller för borgerligheten. Istället är detta en bok mot arbetarrörelsen, det vill säga socialdemokratin och LO. Syftet är att konfrontativt, att utmana en hegemoni, att peka på upplåsthet. Vad tyckte ni om det här lilla utspelet?
Det känns typiskt killar, skulle jag vilja säga. Det här, nej, men att man ska, att man har ett projekt där man ska lyckas vara helt objektiv och stå över allting och inte komma någonstans ifrån, om man ska lyckas säga någonting som bara är sant och som är en analys och man har upptäckt någonting, men det har ingenting att göra med en själv eller ens ideologi eller sådär. Det är bara sanningen. Och det känns typiskt killar. Och jag håller på med. Inte för att vara dum, men det finns på alla, liksom på hela den politiska skalan finns sådana killar som drömmer om det varje dag och får göra det. Så det är min tanke kring det.
Alltså jag tror jag har missuppfattat det när jag läste det, för jag läste det när han skrev emot som att han var emot. Så jag tänkte att han var den enda liberalen i Karlskrona som låg hemma och grät till Bright Eyes liksom. Jag vet inte, jag har misstolkat.
Men läste du hela boken med de ögonen?
Ja, men det var ju lite så, ungefär som en så smålänning som flyttar till Malmö och föräldrarna köper lägenhet och så vidare. Och allting går bra, de har kommit in på psykologlinjen och så ligger de ändå och gråter. Liksom.
Mm, ett typiskt småländskt är du.
Ja, men exakt. Ja, det är lite värre i Blekinges Baltikum. Liksom. Jag fattar.
Jag tror att det här stycket bör läsas som om vi får en dokumentär av Jan Troell. Ytterligare en aspekt som bör nämnas är att under 6 av de åren som vårt land var sosse-Sverige hade vi faktiskt en borgerlig regering. Mellan 1976 och 1982 styrde Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna i olika konstellationer. Det gör argumentationen om Socialdemokraternas skuld för problemen i sosse-Sverige svagare. De borgerliga regeringarna på 1970- och 80-talen förde en politik som idag skulle uppfattas som socialdemokratiska. Till saken hör just 1980. Det är det årtal som socialdemokratiska och andra vänsterdebattörer med en förkärlek för nostalgi brukar referera till som det bästa med Sveriges historia. Alltså vad är det här för jävla Kenta och Stoff-ideologi? Behöver man alltså inte vara sosse för att vara sossig?
Nej, men nej, det är klart. Du behöver ju inte vara milf eller dilf, och milf eller dilfig liksom. Jag menar, typ Ernst Kirchsteiger och Carola, de föddes ju till det.
Men det är nog så han menar. Alltså, för att 76-82 hade vi en borgerlig regering. Jag tror aldrig det har förstatligat så mycket som då. Textilindustri gick dåligt, vi förstatligar den. Varvsindustrin går dåligt, vi förstatligar den. Vi ger Serafimerorden, den finaste orden också nämna, till Ceausescu, diktator i Rumänien. Ulsten, folkpartiledare, skriver på pappret. Det är klart att Ceausescu ska ha kungens finaste medalj. Det är klart att riddarkyrkan ska ringa i en timmes tid när Ceausescu sätter med att begravs, vilket är helt sant, efter att ha blivit arkebuserad av det folk som han ju förtryckt i 40 års tid. Men alltså, det gjorde ju Ola Ulsten, men det är klart att det är sossarnas fel. alltså det är det ju. Så det ju lite grann ut. Sossarna har styrt i 42 år när borgarna tar makten 76. Det är liksom som, de har kört liksom en jeep, lång, djup. Hjulspåren är så djupa. Du kan helt omöjligt försöka själv liksom att sätta en cykel i en tågräls och försöka svänga. Du ramlar. Det går inte. Det fortsätter liksom. De var så illa tvungna. Och det är sossarnas fel. Även det.
Den tredje utgångspunkten för boken är följande. Många av dagens politiskt aktiva är så unga att de inte minns hur det var att leva i Sosse-Sverige. De vet helt enkelt inte var vi kom ifrån år 2006. För att inte tala om hur det var ännu längre tillbaka i historien. Det är en tankeställare för en medelålders man som jag. En 20-årig medlem i ett borgerligt ungdomsförbund kan inte minnas hur det var att under det långa socialdemokratiska maktunderhavet. De föddes på 1990-talet och har därmed missat den stora omvälvningen av det svenska samhället. Moa, den här delen riktar sig till dig.
Yes.
Häng med nu ungar, vi går nu in i kapitlet DDR-Sverige. Innan komikerna och programledarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson slog igenom på allvar och blev superkändisar skrev de boken Två nötkräm och en moviebox, hissnande generaliseringar om vår uppväxt i DDR-Sverige. Moa Lundqvist,
ja.
Du är född på 90-talet.
Yes.
Jag ska nu visa dig tre saker.
Mm.
Först är det här.
Mm-hmm. Små plastförpackningar.
Sen har vi det här objektet.
En låda av något slag, absolut.
Tredje objektet är det här.
Ja, slags skit.
Jag skulle nu vilja veta att du pekade ut vad som är ett, en video, två, DDR, samt tre, nötkräm.
Du ger mig tre valmöjligheter, vilket ju direkt får mig att tänka att det här är en sosse-diktatur. Eftersom att det är väldigt få saker att välja på, Johannes, så jag vet faktiskt inte. Jag kan
vi
inte...
drar på musiken här så,
ja.
Så får du lite betänketid.
Okej.
Okay. Känner du stressad nu?
Nej, det är lugnt. Halt. Okej, du. Jag blir utsatt för ett test på det här sättet. Hade jag inte tänkt mig. Mm.
Du får en liten ledtråd med om du läser.
Att det står nötkräm med. Ja, det står ju det på den här. Så det skulle ju kunna leda mig till att tänka att det här är nötkräm.
Aha.
Sen har vi den här va, som vi har där borta. Och det verkar ju vara en moviebox. Och sen har vi den här skylten. Och då får jag göra då uteslutningsmetoden att det där är DDR som vi har på bild.
Fredrik Segerfeldt skriver nämligen vidare.
Mm.
Titeln innehåller tre begrepp som möjligen är obekanta. Och därför måste förklaras för den som är född efter 1985 eller så. Nötkräm är en sorts godis, en Nutella-liknande kräm som man tryckte ut ur en liten mjuk plastförpackning och sög i sig. En moviebox var en bärbar videobandspelare som hyrdes ut på samma ställe som man hyrde videofilmer. Detta var alltså innan DVD-skivan kom och före internet. Så man var tvungen att fysiskt gå och hämta själva videokassetten för att kunna se på en film. Den som inte hade en egen videobandspelare fick hyra en sådan också.
Så var det i sossarnas förbannade Sverige.
Då hade du inte ens Netflix. Fy fan.
Det må låta gammaldags, men det är alltså inte längre tillbaka i tiden än att Filip och Fredrik, som trots allt inte är lastgamla, hade det så när de växte upp.
Nej, det är obehagligt.
Jag ska bara säga, Filip och Fredrik är jämngamla med mig. De är lastgamla.
Men varför får vi veta det här?
Han försöker väl skapa en bild av hur det var. Det är ju bra för mig då som föddes 91 att jag äntligen får förstå hur det kunde vara. Med de här små äckliga påsarna med nötkräm och den här movieboxen. Och att det var DDR då på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det kom in sådär. Men
det tredje begreppet är DDR. Det står för Deutsche Demokratische Republik. Det vill säga det land vi ofta kallade Östtyskland. Som trots namnet var allt annat än demokratiskt. Efter att Tyskland hade kapitulerat i andra världskriget 1939-45 delades landet i två delar. Den västliga demokratiska förbundsrepublikdelen respektive den av Sovjetunionen kontrollerade kommunistdiktaturen DDR.
Ja, en liten lektion.
Finns det något syfte med att Segerfeldt skriver som att han talar med ett barn?
Nej, men är det inte för att han talar till barn? Han talar väl till Moa?
Ja, till oss 90-talister som bara är liksom purunga 24.
Men vadå, är det här
ditt svar? Att det alltid har funnits DVD.
Ja, vi tror att det alltid har funnits
internet. Men är det här Fredrik Segerfeldts svar på jag är Zlatan? Att den ska få unga kids att läsa lite?
Kanske.
Nej, det är inte, jag tänker mig att det är så... det här nya fenomenet, liberal grooming.
Utveckla.
Ja, jag vet, är det som den här, ja, förr i tiden var det ju så gubben med godispåsen och nu är det sås i Sverige.
Så när någon hör av dig till dig på Lunar Storm
så ska jag akta mig.
Och vill prata om det är Sverige, då vet du vad det är som pågår.
Men antyder du just på att Fredrik Segerfeldt har skrivit den här boken för att kunna ligga med minderåriga? Är det så du ska tolka
det?
För det skulle jag säga är en grov insinuation.
Ja, jag vet, jag kan inte svara på det, men själv, jag är så ung så att jag nästan är en kvinna.
Okej. Okay. Jag tar det som ett svar.
Begreppet DDR-Sverige brukar från vänsterhåll betraktas som något rättshaveristiskt och foliehattaktigt. Som något borgare tar till när de inte kan acceptera att de förlorar val på val. Jag vill ur det perspektivet vara noga med att påpeka att DDR-referensen inte på något sätt antyder att Sveriges politiska eller ekonomiska system var av samma sort som det östtyska. Sverige var aldrig någon planekonomisk diktatur. Inte minst ur ett människorättsperspektiv är det oförsvarbart att på allvar likställa å ena sidan en parlamentarisk demokrati med en hyfsad respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Å andra sidan finns sidan en förtryckarstat med traggtråd och gevär riktade mot den egna befolkningen. Det är därför det finns citattecken kring rubriken ovan. Men på flera olika sätt fanns det likheter mellan det liv som östtyskarna levde och livet i Sverige. Inte minst jämfört med hur det är idag.
Ja, tänk då bara medeltiden, vilket DDR-Sverige det var. Här är jordstampade golv. Fy fan.
Man får ändå ge Segerfeldt att det här med subtiliteter, liknelser eller metaforer, det är ingenting han sysslar med i alla fall, va?
Han jobbar lite med insinuationer. Men lite poäng har han väl, det där Sverige. Det var ju med. Jag minns ju när mor och far tvingades ut i kollektivjordbruken. Och när min morbror skickades upp till Piteå för tvångsarbete i något arbetsläger. Och så. Ja, det är ju tydliga minnen. Om detta må vi berätta, jag och Segerfeldt.
Vi kommer till ännu ett nationstrauma. Kalle Anka på julafton. 70-talisterna är förmodligen den sista generationen som förstår traditionen med Kalle Anka på julafton. Vad fan? Hur kommer det sig att stora delar av svenska folket den 24 december klockan 3 på eftermiddagen bänkar sig framför statstelevisionen för att se korta snuttar ur Walt Disneys repertoar från mitten av 1900-talet? Paolo Roberto, tv-kändis med mera, har sagt att Kalle Anka här ur från ett Sverige var en kommunistdiktatur som visade tecknat en gång om året. Mina barn leker på julafton istället. Det är lite slängigt uttryckt. Sverige var inte någon diktatur. Som sagt, liknelser. Inte han skriver.
Jag håller med om att det är weird med Kalle Anka på julafton. Här är jag helt med Segerfeldt. Stäng av det. Då blir det ju ramaskri tydligen. Men jag tycker också att det känns konstigt. Oklart varför vi kollar på Kalle Anka. Främst för att det är så dåliga, tråkiga serier. Om det hade varit bra tecknat.
Till skillnad från allt det annat på tv.
Men... Ja, men precis. Det kanske hade kunnat vara den här nya. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Det kanske hade kunnat vara något bra tecknat för en gångs skull. Det här jävla Kalle Anka. Så jag blir också upprörd när jag ser det. Men av den anledningen att det är så satans jävla tråkigt. Varenda jul.
Men är det verkligen så att Kalle Anka var förbjuden på tv i Sverige fram till den borgerliga valsegern 1991?
Det kan inte jag svara på. För jag var inte
ja, men det var en lite grann en poäng. Alltså det visades ju mycket, mycket mer animerad film än vad många av oss vill komma ihåg. Men det var ju ofta film från kanske Jugoslavien och Tjeckoslovakien och... Alltså professor Baltas här från Jugoslavien, Ruten och Jena från Sovjet och så här, John Blund från DDR. Det visades en massa animerad film, men människorna som styrde över barn-tv-utbudet, de var motståndare till Disney.
Men var Disney-dags med Lasse Åberg, alltså en eftergift?
Ja, men den kommer väl typ 84. Då är väl Segerfeldt ändå 14 bast. Då...
Så då har han inga behovet av det längre?
Nej, men jag menar, hans barn, de var ju ändå relativt befriad från rörlig Kalle Anka. Det får man ändå ge honom.
slog man
så,
på...
så jag menar, det är ju trauma. Det finns ju barn som har haft det värre, ska jag säga. Det finns ju värre saker man kan utsätta barn för än att inte visa kalanka för. Jag känner till exempel, men han har en poäng.
Slog man på tvn den 1 maj i början på 1960-talet var direktsändningen av det socialdemokratiska firandet av arbetarrörelsens dag det enda som fanns att se. På samma sätt var ABBA, som idag är unisont hyllade som Sveriges mest framgångsrika musik under 1900-talet, allmänt föraktade eftersom de var så ytliga och kommersiella. Melodifestivalen gick visserligen på tv, men samtidigt arrangerades det motfestival på Gärdet i Stockholm, där endast icke-kommersiell musik spelades i protest mot det ytliga spektaklet på tv.
De rasslar och jubiler och glittrar av guld. De sjunger om den spanska solen. Men garroteringar och mord, det skiter de i. Och svänger på fascistkärringkjolen. Och här kommer ABBA i kläder och plast. Lika döda som sillkonserver.
Alltså säga vad man vill om alternativfestivalen, men ligger sossarna verkligen bakom sillstryparen?
Ja.
Jag tycker det verkar vara sossarnas fel faktiskt, den här lilla alternativfestivalen.
Nej, jag tror de flesta som var med på den här alternativfestivalen, vilket bland annat var Ulf Dageby då, som vi hörde, Arja Saijonmaa var ju där och sjöng gamla grekiska frihetssånger. Det var många så här grönländsk jazzfusion och sånt, och mycket liksom samiskt jojk och så, men så icke-kommersiell musik, det vill säga musik som ingen vill lyssna på. Nej, de flesta som var där, de hatar nog sossarna, eftersom de menar på att sossarna hade liksom svikit den sanna kommunismens väg. Så att, nej, det går nog inte att hävda att just det är ett sosseprojekt. Så det är lite intressant, alltså, för det stämmer ju detta med att jag tror 1976 så sände inte SVT Melodifestivalen. Och det har alltid hetat att det var för att det satt en massa sådana här liksom jävla stalinister inne på SVT och liksom hatade allting som folk tyckte om. Men jag läste här om dagen att den som var liksom mest högljudd, den som absolut mest sa ifrån att här ska absolut, vi ska inte lägga en spänn på detta tingeltangel. Det var en man som heter Åke Ortmark. Han är ju verkligen som en högerliberal. För han menar på att alla de här pengarna ska gå till sund samhällsjournalistik, underförstått Åke Ortmarks program. Så att handlar nog inte bara om att man hatar kommersialism. Det var också att man hatade bra grejer. Eller sånt som folk tyckte om. Det var ju snobbigt, icke-populistiskt. Inte så mycket skämt som en sanning.
Den andra subversiva kraften var teknikutvecklingen och gällde tv-området. Under 1980-talet utvecklades möjligheten att sända tv via satellit och därmed få in utländska kanaler via parabolantenner. Nu vidgades möjligheterna för en öppning mot omvärlden. Helt plötsligt låg stora delar av världens tv-utbud för våra fötter. Det var något enormt. Kom ihåg att internet inte fanns.
Just det.
Jag måste fråga igen, vilka är målgruppen för den här boken? Vet de inte att internet inte fanns på 80-talet?
Visste du det, Moa?
Ja, nu vet jag det, efter jag har läst den här boken.
Men alltså, försökte sossarna i det här läget förbjuda paraboler?
Ja, det fanns ju starka krafter genom sossarna. Det fanns en profilerad kvinna som heter Maj-Britt Theorin som menar på att parabolantenner förfular stadsbilden. Och det är ju roligt, eftersom hon representerar det parti som byggt miljonprogrammen.
Ja, hon borde hade liksom kasta sten
en enda åsikt
husmatch.
Om estetik. Det tycker jag är... Det är inte alldeles värdigt. Och det fanns en annan toppsosse som heter Georg Andersson som pratade om etons anarki. Vi kan inte ha en etons anarki. Det kan ju inte vara så, tyckte Georg, att man kan vrida på kanalen eller på knappen på sin radioapparat och få in olika kanaler. Det blir ju anarkist. Alltså, vi kan inte ha detta kaos. Tyckte jag. Så det fanns ett aktivt motstånd mot icke-public service inom sossarna.
Jag måste fråga, var du på deras sida?
Då var jag det. Jag var ett mycket lillgammalt barn som tyckte som regeringen sa. Nu i efterhand har jag insett att vi hade fel allihop.
Jag minns hur det var när man åkte utomlands och kunde se på musikvideor. Det var någonting nytt att banden spelade in filmer till sina låtar. Att som tonåring kunna ha möjligheten att sitta och titta på musik hela dagarna var något alldeles fantastiskt. TV-kanalen MTV med bland annat svenska Rebecca De Ruvo. Det var det coolaste som fanns. Innan ni ungar i publiken förfasar er över den här informationen så kan det vara värt att nämna att MTV skapades 1979 i USA och kom till Europa 1981. Alltså typ samtidigt som parabolen kom till Sverige. Det var inte många år som MTV inte gick och se i Sverige. Det ska också sägas att MTV skapades i USA av en enda anledning. Att de hade enormt kabel-tv-utbud men att ungdomar där var ganska ointresserade av att titta på tv. Men däremot konsumerade jättemycket musik. Att musikvideor skulle vara något nytt i Sverige, även det är en myt. Lasse Hallström, 70-talets svar på Stakkabo, gjorde musikvideos eller promotional clips åt flera stora brittiska artister som till exempel The Hollies. Sverige var tvärtom hyfsat i framkant här. Sett till medieutbudsaspekten är DDR-Sverige en hyfsad myt när det kommer till musikvideor alltså. Däremot kan jag hålla med om att tekniken i hela Europa var mindre utvecklad för 40 år sedan än idag. Men det har nog snarare att göra med att det var 40 år sedan kanske. En annan illustration av Sverige såg ut på den tiden var Ulf Adelssons telefonaffär. År 1982, under en resa till Hongkong, köpte dåvarande partiledaren för Moderaterna en trådlös telefon. Väl hemma i Sverige åtalades för brottet att ansluta en telefon som inte tillhörde Televerket till telenätet. Adelsson fälldes i domstol för överträdelsen och dömdes till 15 dagsböter. Alltså jag undrar så mycket, hur fan åkte Adelsson dit på det här?
Han berättade om detta i en intervju. Han kom hem glad i hågen från Hongkong och berättade om sin coola telefon som han köpt. Detta är sanningen då. Och då var det ju någon gubbe på Televerket som läste detta. Det här är ju olagligt. Man får ju inte köpa telefoner som inte är Televerket. Så, men det är väl tokigt. Det var väl ett tokigt samhälle där man inte fick köpa vilken telefon man ville. Där är jag är på Segerfeldts sida.
Men där är jag också på Segerfeldts sida.
Jag ser ingen Segerfeldt i detta nu, säger jag. Fredrik, vi ska ta en öl här efter. Det är du och jag. Det är du och jag, Fredrik.
Ja, men det är ganska taskigt ändå. Han ville bara köpa hem den så att han kan ringa Blubby.
Ja, men de hade faktiskt inte träffats då.
Nej, det här var under Adelssons promiskuösa tid. Jag gissar att de flesta av er har läst Ulf Adelssons memoarer. Jag har hur som helst gjort det. Han skriver upprepade gånger. Ungkarsperioden var promiskuös. Jag vet att han var 40 när han träffade Lena Adelsson.
Han var ungkars tills han blev
25 år av promiskuitet.
Ja, det tog han referat till henne som sin unga hustru hela tiden.
Ja, precis. Det gör han också. Men så att det kanske man inte tror när man ser honom. Men Adelsson har alltså knullat. Och han har knullat. Och han har jävlar i det knullat. Källa Adelsson. Yeah. Jag skulle aldrig säga detta om inte Adelsson själv hade sagt det först.
Nej, men det ska tilläggas också att Lena Adelsson Liljeroth var ju vid det tillfället 17 år och blev presenterad för Ulf Adelsson av självaste Carl Bildt.
Jaha. Det fanns ingen
klassiskt moderat bortgifte.
Du får det här att låta som något premiskiöst, men du har aldrig varit i Almedalen, det har jag.
Det går bara lite grann som jag nu. Det var inget skämt. Det var bara ett stycke liksom tråkig information om gamla farbröder. Det är bra, Patrik. Du behöver liksom fatta. Det är så här vi jobbar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Året var 1988. Kön utanför den nyöppnade McDonald's-restaurangen ringlade flera hundra meter. Polisen var tvungen att hålla ordning på de oroliga massorna när tusentals nyfikna personer ville se denna yttersta symbol för USA och kapitalismen och få möjlighet att köpa sig en hamburgare. Det var något man bara hört talas om eller sett på tv. Några få hade kanske ätit på någon av kedjans restauranger utomlands. Den första dagen serverade 6000 personer, vilket var nytt Europarekord. Under lång tid var det lite hippt att innan gå på McDonald's, inte minst för att visa upp sig. Det var ett högstatusställe. Den som besöker USA inser ganska snabbt att McDonald's där, det är en lågstatusrestaurang. Berättelsen kommer inte från Sverige, utan från Belgrad i dåvarande Jugoslavien. Men som var det första landet i den kommunistiska världen som fick McDonald's. Men det skulle lika väl kunna vara i Sverige. Alltså, det skulle väl inte kunna vara.
Ja, men det skulle du ändå. Jag tror den första McDonald's-restaurangen öppnade i Sverige 73 och det var ju lika långa köer till den, säger myten.
Men vad har
och staten blev ju så upprörd, nu avbryter jag det, men staten blev så stressad av detta att de ju startade Klock. Alltså hamburgarkedjan Klock var ju statligt ägd och driven och det var ju för att möta det kommersiella hotet från Quarter Pounder Cheese. Detta är också
gick faktor. Det bra för Klock?
Det gick skitdåligt för
jag
Klock.
Jag visste det.
Ja. Ja, men det var ju också så att Fredrik Segerfeldt som sagt växte upp i Karlskrona och hade även adresser i Mörrum och i Olofström under den perioden. Och,
alltså Blekinges, vad blev det, Tadzikistan respektive Vitryssland.
Murmansk.
Ja, men det var ju lite så, jag vet ju att Sibylla i Karlskrona, jag åkte faktiskt tåg till Karlskrona igår bara för att kolla upp det här, men det har ju outsourcats nu och drivs av Harris och... I Olofström så heter det ju Taxigrillen och kunde inte han veta att det var Sibylla och i Mörrum. Det är inte gott där alltså. Så han hade det tufft ändå. Man kan inte anklaga honom för att veta vad Sibylla var.
Men sa inte han i början att vi skulle hålla oss borta från Östhavsliknelserna? Vad hände här?
Han känner ju ganska mycket Fredrik, verkar det som. Alltså generellt, vilket kan vara en väldigt bra sak. Men om man vill göra anspråk på att ha den här lite objektiva analysen och göra en överblick eller en återblick som det här är, så kan ju de känslorna komma in lite så där. Och då är det svårt att inte göra en liknelse kanske med Jugoslavien eller något annat. Det blir omöjligt.
Mm. Det finns lite indignation i botten. Han är inte bara
svalt
tillbaka lutat liberal som han vill framstå som. Det kommer liksom lite motvilliga känslor. Då.
Ja, det sticker till ibland. Det bränner till.
Enda gången som jag har sett Segerfeldt i verkligheten var under en Flumskolan-inspelning när vi läste Ayn Rands och jorden själv. Då sitter hela Timbroklicken i publiken. Så jag sitter och tittar rakt in i Segerfeldt under hela avsnittet när jag och Liv Strömqvist och Johan Hilton pratar igenom den här boken. Och jag ser hur Segerfeldt blir rödare och rödare och rödare och rödare i ansiktet. Mm. Efteråt hör deras kulturpolitiska talesperson av sig och tycker att det var en obalanserad panel som satt där uppe.
Ja.
Vi går nu över till kapitlet... Arbetarrörelsen byggde landet. Och det här, det är bra grejer. Jag måste lägga mig till med en korrekt röst här. Du kanske tror att det är medelklassen. Du kanske tror att det är finansaktörerna. Du kanske tror att det är experterna. Du kanske tror att det är direktörerna. Men det är folket som bygger landet. Folket är de enda som kan det. Det kommer undifrån när den dagen är här. Om folket vill så bygger folket landet. Så låter den, det lär lite mer som grejer. Så låter en strå för Ulf Lundells låt Folket bygger landet från skivan På andra sidan drömmarna från 1996. Imperfekt. Folket byggde landet. Passar låttiden väl in i den socialdemokratiska världsbilden och historieskrivningen som kan sammanfattas så här. Folket byggde landet, arbetarrörelsen är folket, alltså byggde arbetarrörelsen landet. Jag kommer återkomma till en rad invändningar mot resonemanget. Först vill jag dock återge några andra strå för Ulf Lundells låt. Du kanske tror att det är Persson, du kanske tror att det är LO, men det är folket som bygger landet. Ulf Lundell gör alltså en viktig markering, en åtskillnad mellan folket och de som säger sig företräda det. Det vill säga dåvarande socialdemokratiska partiledaren och statsministern Göran Persson samt LO. Arbetarrörelsens eliter är inte folket. Uffe sjunger ju även så här i en annan låt. Vad säger den här texten er om arbetarrörelsens historia?
Kanske någon slags feministiskt ställningstagande. Att det liksom är kvinnor får ha ett tunt tyg om de vill. Och vara kvinnorskepp. Det kan man ju tolka det så om man vill göra det.
Jag blir lite brydd av det här. Jag har inte hört den här liknelsen förut. Får jag komma ombord? Jag tänker att det måste vara så Timo Reisinen jobbade när han var så andra matros och tog en Hellström på efterfesterna. Liksom.
Men Hur rimlig bevisföring är en låt av Ulf Lundell? Mannen som har skrivit texten "Kvinnor, en gammal skolfröken skrev långa brev till dottern. Nu skulle hon väl komma på driven och börja med hor. Kvinnor, en kvinna vill alltid allt om en man kan aldrig förstå. Hur är det att vara kvinna? Ge dig in i samlingsspel med en kvinna och du vet en sak. Du kan aldrig vinna. Kvinnor, 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 kvinnor." Jag menar, det är ganska konstaterat vad han vet om kvinnor här. Men han framstår inte direkt som en statsvetare.
Ja, eller det låter ju uppenbarligen som han har tagit en så heterofil kand.
Patrik Lundberg! Roligare än så lär det inte bli. Jag tror vi ska sluta där, Johan.
Vi ligger där högt och lågt, högt och lågt.
Men jag menar, din poäng här, Johannes, är att eftersom Segerfeldt har använt en Lundell-låt för att resonera kring, då borde han kunna använda alla en miljon Ulf Lundell-texter. Så inte du själv säger att det är lite argumentering från ditt håll? Vi är överens om
tycker att säga... du att den här boken är så ärlig så den förtjänar att bemötas med det?
Ja, som sagt, jag är ju på Segers sida.
Men varför tror ni det är så viktigt för Segerfeldt att knöka in lite Uffe här?
Ja, men för det är ju intressant. Om man vill prata med kids så är ju kanske inte Lundell den hippaste referensen. Men det är kanske för att han också vill prata med de som lyssnar på Uffe. Vilka de nu är. Alltså mina svärföräldrar. Alltså han vill prata med kids och mina svärföräldrar.
Han riktar sig till en bred publik. Han hänvisar ju också ganska ofta till sina andra böcker. Ibland när man kollar källa så är det Segerfeldt 2013 kanske, eller så. Så, ja, jag vet inte.
Så ambitiösa Patrik har varit ute på tåg och kollat fotnoter.
Ja.
Jag ska ärligt säga, villigt säga att den djupa researchen har inte jag gjort.
Nej, men jag läste ju en tidigare bok då i Flumskolan också av Fredrik Segerfeldt som hette Befria kulturen från politiken.
Mm.
Det är ironiskt att han använder kultur för att liksom styrka sin politiska tes då, i den här boken. Som man kunde tycka är lite weird.
Men jag tänker ibland att anledningen till att han måste plocka in Uffe här, och det här händer ganska ofta med liberala skribenter, är att de på något plan vill ha en sorts vänster-cred.
Mm-hmm.
Att det är så här, de vill visa att de är lite skitiga i kanten ändå. Liksom. Att de är lika mycket indie-pop som de är punk. Som de är. De liksom, Reinfeldt bränner av staten och kapitalet för att visa att han är lite häftig. Och det skulle ju faktiskt bara en frånskild liksom så här, farsa på en studentskiva göra.
Nej, men jag har en konspirationsteori där, och det är ju att de här liberala männen som vill ha vänsterkred, de frodas i Blekinge, i Karlskrona. Vi har ju Fredrik Segerfeldt som är därifrån, vi har Mattias Svensson som jobbar på Neo, och vi har Jens Liljestrand på Expressen. Och jag menar, på 90-talet spelade till och med Richard Jomshoff i Elegant Machinery, det var ju synthpop liksom, så ni fattar hur långt det har gått.
Vadå, skulle du säga att Richard Jomshoff kommer in i det där gänget?
Nej, men jag menar vad Karlskrona kan göra med en människa.
Man kan säga... Patrik har samma förhållande till Karlskrona som Segerfeldt har till Sosse-Sverige. Det är någonting som inte kan... Det går inte ur kroppen, hur gärna ni än vill.
Nej, men det är ju lite så... Jag är från Västblekinge, det är känsligt.
Vi märker det. Vi märker att det är känsligt.
Vi går över till Segerfeldts argumentationsteknik. Låt oss komma tillbaka till Kalle. Han producerar ett värde motsvarande 130 kronor i timmen i det företag där han jobbar. Kalle kräver 100 kronor i lön av företagets ägare Lisa. Men hon vill bara betala 90. Då väljer Kalle att jobba hos Lotta istället, som är redo att ge honom 100 kronor i lön. Eftersom han producerar för 130 är det en vinst för henne. Då får Lisa hitta någon annan som gör jobbet lika bra som Kalle. Eller så får hon acceptera att betala Kalle 100 kronor. Han behöver alltså inte byta jobb för att lönen ska stiga. Han fortsätter. En stor del av retoriken kring välfärdsstatens omfördelning handlar inte om att ta från den som råkar ha hög inkomst i just detta skede av livet och ge tillbaka till den som råkar ha låg inkomst. Den 20-åriga dottern till övre medelklassparet i Danderyd som jobbar på ICA i ett halvår för att kunna resa i Asien behöver förmodligen inte några pengar från den 45-årige pappersarbetaren som jobbar skift och lyfter 34 000 kronor i månaden, trots att hon för ögonblicket råkar vara låginkomsttagare och han höginkomsttagare. Jag undrar bara, var det verkligen det exempel på vanligt hederligt folk som Segerfeldt hade närmast i hands var alltså en överklasstjej från Danderyd som extra knäcker, en extremt välbetald pappersarbetare samt en kille som kan välja vilket jobb han vill?
Jag förstod inte riktigt vad det var som
hände. Jag hängde inte med faktiskt.
Du tappar mig vid Kalle någonstans.
Ja, vem var det? Vem var han står? Jag fattar inte.
Ja, precis. Jag vill veta mer om Kalle. Varför? Var något med äpplen och tåg? Ja.
Och varför hade han två olika chefer som båda var kvinnor? Det är helt osannolikt.
Det var ju bara ett exempel. Det var ett räkneexempel.
Det var ett räkneexempel, ja.
År 1849 var den brittiska snittinkomsten 2,5 gånger så hög som den svenska. Vi hade inte fått någon standardhöjning på 3 sekel utan levde på ungefär samma sätt som man gjort på Gustav Vasas tid. Men helt plötsligt började folk vid denna period att få det uthålligt bättre för första gången i landets historia. Som tidigare påpekats är det naturligtvis sant att det var folket och inte arbetarrörelsen som byggde landet. Alltså det är bara Ulf Lundell som har sagt det här. Under andra världskriget och fram till sovjetkommunismens kollaps i början av 1990-talet bestod världen av två läger. Lyssna nu, Moa.
Ja.
Det ena lägret leddes av USA och hade större delarna av Västeuropa med sig. Länderna var kapitalistiska, demokratiska rättsstater med respekt för mänskliga rättigheter. Det fanns allvarliga invändningar mot denna kortfattade beskrivningar som raslagade den amerikanska södern fram till mitten av 1960-talet och statens roll i exempelvis den franska ekonomin. Men det var dessa principer som gällde i allmänhet. Resultatet var frihet och välstånd. Det andra lägret styrdes av Sovjetunionen som efter andra världskriget hade sett till att med våld få med sig det som under kalla kriget kallades Östeuropa men som främst bestod av Centraleuropa i ett imperium som sträckte sig ända till Stilla havet. I dessa länder rådde kommunism, det vill säga diktatur med systematiska och grova kränkningar av mänskliga rättigheter som en integrerad del av systemet samt planekonomi. Resultatet var förtryck och fattigdom. Men han säger så här, inte ett jättesvårt val att göra.
Rösta på väst direkt, ni hörde det där.
Det här borde sossarna fixa, va? Sosse-Sverige kunde inte ta ställning mellan dessa två system. Vi tillhörde inte västvärlden utan befann oss någonstans mitt emellan. Mellan demokrati och diktatur. Mellan marknadsekonomi och planekonomi. Mellan mänskliga rättigheter och förtryck. Alltså, det går att säga jättemycket om sossar. Men bröt de verkligen mot mänskliga rättigheter för att vi hade ett högt skattetryck och var lite sena med kabel-tv?
Man fick ju faktiskt inte köpa telefon hur som helst.
Men jag menar, nog fan tillhörde vi väl västvärlden?
Alltså, det på våra kort gör ju det. Alltså, om man tittar på en kinesisk kort, ligger ju Kina i mitten. Då vet jag inte hur Sverige hamnar. Men å andra sidan, för det gör också hela östet. Jag hänger inte med. Det är svårt. Sovjetunionen, Eurasiens Blekinge.
Vi går vidare med skattetrycket och kulturpolitiken. En annan världskänd svensk kulturpersonlighet som drabbades av skattevansinnet i Sosse-Sverige var regissören Ingmar Bergman. I januari 1976, mitt under repetitionerna på Dramaten i Stockholm, stövlade polisen in och arresterade honom för skattebrott. Som vore han en brottsling som hade tänkt fly. Bergman flyttade till Tyskland i protest. Hotade att aldrig återkomma till landet men friades senare i domstol. Men menar inte Segerfeldt här att Bergman gjorde precis det? Alltså flydde?
Ja, alltså, för mig som är lite yngre då känns det lite som när Marcus Birro hotar med att stänga av sitt Twitterkonto.
Ja, alltså jag gissar att alla har läst Ingmar Bergmans memoarer, Laterna Magica. Jag har läst dem flera gånger. Alltså Bergman såg ju det så här alltså, och det fanns ju såklart ett visst mått av förnedring. Alltså där står han på Dramaten och dramatiserar sin ångest. Står så här, vet, Bergman jobbar, han stod som alltid, han petar alltid på sina aktörer så här. Just som han står så här och petar på Bibi Andersson. Då stövlar liksom svensk skattepolis in. De kunde ju valt ett tillfälle när han inte var liksom mitt uppe i den här känsliga konstnärliga processen och där jättemånga människor tittar på honom. De hade ju kunnat kanske knacka på när han var hemma eller så. När han satt på
men han skulle fortfarande stått och petat på Bibi Andersson.
Ja, det är sant. De hade nog inte kunnat hitta någon tillfälle när han inte petat på Bibi. För all eller vem han nu, det var väl Ingrid från Råsen, ni kan säkert vem, vilka berg man har legat med vid olika tillfällen. Men i Bergmans värld så gjorde han han flydde ju till München där han gjorde sin sämsta film, Ormens ägg. Det var ju, allt där skyller han ju på den här liksom, traumatiska händelsen. Där det kom skattepoliser. Dessutom skattepoliser med orena naglar. Gör Bergman en stor poäng av. Så lite rätt. Alltså, så kände Bergman där. Att jag var tvungen att fly.
Vi går vidare till kapitlet, det svenska undantaget. Journalisten och författaren Per T. Olsson visar i sin nya bok Svensk politik att många av de sociala reformer som genomfördes under socialdemokratiska regeringar på 1900-talet beslutades om i politisk konsensus. Så här skriver han om 1940-talets andra hälft. Det batteri av välfärdsinsatser som drevs fram av den socialdemokratiska regeringen vann i många fall. Bostadspolitiken utgjorde ett undantag, brett stöd i riksdagen. Den tyske kanslern Otto von Bismarck lanserade redan på 1880-talet ett ambitiöst socialförsäkringsprogram. Om det de gjort är så jävla gillat av alla, inklusive en snubbe som kallar sig järnkanslern, är de inte ett kanonparti i så fall? Men vad är det de har gjort för fel enligt Segerfeldt?
Ja, precis. Det är en bra fråga. Sen vet jag inte om det alltid är ett argument att järnkanslern gillar det här, ergo är det ett kanonparti. Det finns någonting i din argumentation som jag inte heller riktigt köper, måste jag skjuta in. Men han har ju absolut en poäng. Det var ju inte sossarna ensamma alltid. De var ju väldigt sällan, och väldigt sällan regerat i majoritet. De hade ju andra partier med sig. Hade inte sossarna suttit vid makten, hade de andra dårar bestämt samma saker. Men nu var det ju sossarna, och det är de som Segerfeldt uppenbarligen har blivit mobbad av på rasten.
Det måste vara sjuklöven.
Det lustiga är att socialdemokrater ändå accepterar majoritetens vilja inte alltid, att majoritetens vilja inte alltid kan få fullt genomslag. Det klassiska exemplet när två vargar och ett lamm röstar om vad man ska äta till middag. Socialdemokraterna tycker inte att majoriteten ska få rösta om att döda minoriteten, utan att det ska finnas begränsningar för vad politiker ska få göra mot människor oberoende av hur många röster de har ryggen. Är det här verkligen jättekonstigt?
Jag tycker det stycket hade vunnit på att Segerfeldt läste igenom det innan han
tyckte. Ja, precis.
Jag fattar. Var kommer de där vargarna? Vad betyder det?
Är det ett klassiskt exempel? Jag förstod inte heller riktigt.
Är det så att det är A. sossarna eller B. Segerfeldt som har den här bilden av Socialdemokraterna som ett totalitärt parti?
Ja.
Vi går vidare till kapitlet Partiets egen säkerhetspolis. Där kommer du tycka om.
Jag är så på.
Sosse-Sverige var naturligtvis aldrig någon enpartistat i ordets egentliga bemärkelse. Vårt land var en demokrati och en rättsstat, om än med skavanker. Det fanns dock ett undantag där Sverige verkligen fungerade som en auktoritär stat. Det gällde den så kallade IB-affären. År 1974 dömdes Jan Guillou och kollegan Peter Bratt i fängelse. Bakgrunden var visserligen lovvärd. Det fanns i decennier kommunister i Sverige som strävade efter att avskaffa demokratin. Det är rätt av en demokrati att skydda sitt styrelseskick med polisiär underrättelseverksamhet. Men sådan ska ske inom ramen för rättsstaten, och det ska finnas demokratisk kontroll av verksamheten. Så var inte fallet med IB. Förstår jag säkert för rätt om jag läser det som att det alltså är rätt att åsiktsregistrera Lars Ohly, bara det görs av en tjänsteman snarare än folkvald?
Ja, men det gör du nog. Mm. Det är nog korrekt. Det är väl det Säpo ska syssla med. De ska
åsiktsregistrera Lars Ohly.
De ska registrera människor med antidemokratisk agenda. Alltså människor som till höger eller till vänster som planerar eller eventuellt kan tänkas göra en revolution. Det är väl Säpos uppgift. Problemet var att det inte var Säpo, utan att för sossarna litar inte på Säpo, eftersom Säpo var lite höger i sossarna. Så därför skapade de ett eget Säpo, alltså IB då, så kallat, som bara de kände till. Och det tycker jag också är fel. Det tycker Jan Guillou också är fel. Särskilt eftersom han hamnar i fängelse för att avslöja.
Vi går till mitt andra favoritkapitel, den motvillige europeen. Har du sett Lasse Åbergs film Sällskapsresan? Många har gjort det, eller kan i alla fall referera till olika episoder i den. Men det är inte så många som minns den huvudsakliga handlingen, nämligen att Åbergs rollfigur Stig Helmer har övertalats att ta med sig ett paket till Gran Canaria. I paketet, som Stig Helmer tror innehåller mat, finns mängder av sedlar som ska användas till att köpa ett hus. Han har alltså lurats till valutasmuggling. En sådan scen skulle verka främmande idag. Numera är det inga problem för en svensk att köpa ett hus i Spanien. 5000 kronor i landet. Och vi var inte ens... Men i Sosse-Sverige var man tvungen att få Riksbankens tillåtelse om man ville föra ut mer än 5000 kronor i landet. Och vi var inte med i dåvarande EG. Där vi andra hör Peppes bodega och ser Storchen, där ser alltså Segerfeldt en djupt samhällskritisk thriller om tvång till ekonomisk brottslighet. Är inte det här en jättekonstig övertolkning av just filmen Sällskapsresan?
Ja, men det är lite där han börjar falla i boken. Det känns lite mer som att han har varit inne för mycket på vakenpunkt nu och har blivit så en liberal Ebbe Carlsson.
Ja, vid det här laget hade crowdfunding-pengarna börjat sina. Så på. Vad har vi för exempel? Vad har jag i DVD-hyllan? Sällskapsresan. Den sällskapsresan är Sosse-Sverige. Lite så är det kanske. Men ja, det är ingen till. Nu minns jag inte Sällskapsresan.
Jag minns inte heller faktiskt.
Ja, jag var ju tvungen
att nyfiken och lite sugen på att se om den. Ja.
Men jag var ju tvungen att faktagranska det här, så jag såg Sällskapsresan i natt.
Ett hårt jobb, men någon måste göra det.
Och jag kunde ju konstatera att det är så att Magnus Härenstam ska köpa ett hus på Las Palmas för svarta pengar. Det är väl ändå inte lagligt nu heller.
Jag vet, jag kan inte sånt som om ekonomi att göra. Är svarta pengar så olagliga? Åh, herregud.
Men hur smart är det egentligen att bygga sitt case om Sosse-Sverige på en film som redan på sin tid var en parodi på Sosse-Sverige?
Jag har inget smart svar på den smarta frågan.
Nej.
Men du har säkert rätt i din insinuation.
Segerfeldt skriver nu om LOs tidiga främlingsfientliga förflutna. Socialdemokratiska tidningar beskrev dessa arbetare som slavimport och främmande inkräktare. I Malmö antog arbetarrörelsen en resolution under parollen Sverige åt svenskarna. Det socialdemokratiska ungdomsförbundets organ Stormklockan berättade hur präktiga svenska arbetare stod mot utländska trasproletärer, okunniga och förslöade stackare, angripna av smittkoppor och andra vidriga sjukdomar, färdiga att sälja sin kropp och själ för ett brännvinsrus. I takt med att Per Albin Hansson i slutet av 1920-talet lämnade socialiseringstanken bakom sig och gick över till folkhemsretoriken blev socialdemokratin allt mer nationalistisk. Hansson själv gav ut en pamflett med titeln Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige. Sett i den här informationen, kan det faktiskt ha varit så att Per Albin Hanssons spöke faktiskt skrev det där förordet i Jimmy Åkessons självbiografi? Patrik, när du hade Åkesson som kamratstödjare, var det så att han redan då försökte väcka andarna av gamla folkhemsbyggare till liv i skolans källare?
Ja, alltså, jag minns mest en seans vi hade nere i källaren på Björkelundsskolan, och då hade han med sig någonting som man kallade för duck butter. Och så sa han, det är ingen fara, det är bara anksmör, det är bara att äta.
Det här är inte sant.
Men det var inte så mycket snack om Per Albin, får jag erkänna, men ja, det var mer EU-kritik.
Ja, du har gjort dig skyldig till så grova anklagelser under den här sessionen, Patrik.
Ett politiskt parti ska primärt bedömas utifrån sitt partiprogram och de förslag det går till val på. De frågor och den sakpolitik man söker väljarnas mandat för att genomföra. Men ett partis historia spelar också roll. Det är relevant att Sverigedemokraterna har rötter i nynazismen och att Vänsterpartiet fram till bara några år sedan leddes av en kommunist. Det är också relevant vilken historia Socialdemokraterna har. Är det inte på något plan så jävla kul att den livsfarliga kommunisten han talar om är den här killen?
Jag kan säga att det här är inte riktigt som det är hemma hos mig.
Men hur lär man sig det där då?
Så här är det ju. Är man inte intresserad så lär man sig.
Jag tycker det är irriterande att jag måste betala halva min lön i skatt. Det är det enda jag vet. Det är därför jag vill rösta med något parti som...
Ja, men då ska du inte rösta på mitt parti.
Inte.
För vi tycker det är skitbra att vi betalar skatt och att man sen har fick sjukvård.
Ja, det är väl bra.
Nej, men det, vad tror du skatten går till då?
Då kan ju sänka skatten i alla fall. Jag behöver inte betala så, det behöver inte vara så avdrivet.
Om den sänker vi, då måste vi dra in på något. Och då blir det högre avgifter i sjukvården eller sämre lärare.
Men då har vi inte betalat tillräckligt med skatt nu så att det räcker liksom? Nej. De borde ha råd så.
Ja, men är det inte... På något plan så jävla kul att den där livsfarliga kommunisten han talar om är liksom... Det här glada 50-årskrisen på två ben.
Ja, just det. Det är bara att förtydliga att det är Lars Ohly du syftar på. Inte Samir Badran.
Nej.
Alltså inte Samir Badran som var den livsfarliga kommunisten. Jo, du antyder att Ohly inte är så farlig.
Ja.
Jag säger att han är en ulv. Jag och Segerfeldt säger att han är en ulv i fåra kläder. Om han kommer till makten. Johannes, så hade du kunnat sitta här och göra det lustig över. Just liberalen du kanske
kunnat göra det
lustig
okay.
över. Men du hade aldrig kunnat göra det lustig över Olli. Bara så du vet. Jag är tacksam för den liberala demokratin som ger dig möjligheten att sitta här och skoja och håna folk som tycker annorlunda.
Vi närmar oss slutet på boken och vi når kapitlet Makten över historien. Det kan ju inte mena att om Lars Ohly bestämde det där.
Om Lars Ohly hade bestämt i Sverige så jo, då hade det varit som ännu mer som i DDR.
Makten över historien. Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden. Den som behärskar nutiden behärskar det förflutna. Så uttryckte sig den brittiske författaren George Orwell i boken 1984. Arbetarrörelsen har insett vilken betydelse uppfattningen om det förflutna har för nuet och framtiden. Och makten. Såväl S som LO har varit mycket skickliga på att skriva historia och på att skriva om den. I syfte att bygga sin hegemoniska ställning har socialdemokratin lagt till, dragit ifrån och skruvat till. På en skala från 1 till 10 på klyschiga litterära referenser i politiska metaforer. Hur många poäng ger ni Segerfeldt för jämförelse mellan sossar och boken 1984?
Ja, men det är ju återigen vakenpunkt nu. Det är nya.
Det är lite roligt. George Orwell var väl socialist. Alltså det är roligt att han är alla liberalers ständiga referenspunkt. Det här skrev George Orwell, alltså den kände brittiske socialisten. Det finns ju någon sorts ironi i det.
Jo, men han är ju liksom så här en mer Lars Ohly socialist. Där får man kritisera kommunismen och Sovjet. Det är helt okej. Okay. Man tar ett sommarlov, det är härligt. Man skrattar lite.
Ja, man åker till Jesper Parnevik och hänger med en bartender från Linköping. Den sortens kommunism. Det låter ju skön.
Underbart.
Alla skulle må bra av att hänga mer med en pantad och skötte. Vi går vidare till kapitlet Skotten i Ådalen. Det här är det sista som är med i boken. Det som hände i Ådalen var följande. Den stora depressionen nådde Sverige runt 1930 med arbetslöshet och sänkta löner. De moskatogna kommunisterna tog chansen att få till en revolution och anordnade en rad upplopp. Värst var de ångermanländska Ådalen där ett företag under konflikt anlitade strejkbrytare. Den lokale moskvautbildade kommunistledaren ledde en mobb som gick in på företaget, misshandlade strejkbrytarna och släpade med sig flera av dem för att visa upp dem för massorna på torget i Kramfors i en slags spontan folkdomstol. Polisen förlorade kontrollen över situationen och kallade in militär. Dagen efter skulle mobben återge sig ut på misshandelsturné, denna gång till byn Lunde. För att förhindra en återupprepning satte ordningsmakten upp spärrar som skulle stoppa folkmassan. Det uppstod tumult och skottlossning som tog livet av 5 demonstranter. Det var alltså inte bara oskyldiga och värnlösa demokratiska arbetare som fick bly till svar när de krävde sin rätt. Utan diktaturvurvande revolutionärer som med våld ville avskaffa demokratin i landet. För det andra var socialdemokraternas roll och inställning inte alls den som Lundby Wedin och Ulfskog ville göra gällande. Partiledaren Per Albin Hansson tog avstånd från upploppen och var tydlig med att de kommunistiska provokatörerna delade skuld för tragedin med arbetsgivarna och statsmakten. Det var inte förrän efter valförlusten 1976 som socialdemokraterna började exploatera Ådalen 31 i sina egna syften. Alltså är det så här högern pratar om Ådalen? Alltså?
Det var många ord. Jag tänker hela tiden när du läser, Johannes, var det verkligen så här många ord i den här tunna boken?
Den tog 3 timmar att läsa.
Ja, jag vet inte, jag har inte hängt så mycket i högerkretsar och när jag gjort det så är det kanske inte Ådalen 31 vi har pratat allra mest om. Det är inte det som har stått högst upp på vår agenda. Men sanningen... det är få av oss som var med. Varken jag eller Segerfeldt var väl på plats i Lunde.
Men det här är ändå...
Hej, heller du, Johannes Gunnell.
Nej, men det är ändå en hyfsad spänstig historieskrivning. Tror du att jättemånga i Kramfors ställer upp på det här, eller? Men jag menar, så här, fabriksarbetaren Eira Söderberg som sköts var ju inte ens demonstrant. Hon stod ju bara ute på gården.
Det var dåliga poliser. Och dåliga militärer. De var bra på att skjuta, men de var inte bra på att träffa rätt.
Som 90-talist Moa köper
det här. Det var Solsarnas fel det också förmodligen.
Jag känner mig väldigt perplex här. Det är ju 2 helt olika berättelser. De här 2 berättelserna om Ådalen. Jag får helt enkelt forska på det. Kanske ringa Segerfeldt och fråga mer om mer detaljer. Men nej, jag kanske inte köper det rakt av den här den här versionen. Framförallt tycker jag att det känns lite obehagligt att insinuera så att vissa av de som sköts kanske förtjänade det. Det tycker jag är lite så. Personligen är inte det min cup of tea. Att man liksom, men några av dem var ju lite så där crazy banana revolutionärer då.
Ada kanske hade för kort kjol.
Hon kanske var revolutionär kommunist. Vem vet? Nej, det tycker jag är väldigt obehagligt.
Sista citatet i boken. En pikant detalj i sammanhanget som det talas lite om i arbetarrörelsen är att en av de starkaste svenska motståndarna mot sanktioner mot apartheid Sydafrika var LO-förbundet Metall. Där Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven var ombudsman, internationell sekreterare och ordförande i sammanlagt 17 år. Nu var ju Nelson Mandela president i Sydafrika 1994 och Stefan Löfven blev fackombudsman för IF Metall 1995. Hur rimligt tycker ni den här skuldbördan är för vår statsminister just nu?
Ja, men Johannes, du har ingen aning om Stefan Löfven kanske stod i Kramfors och svetsade svastikor.
Nej, men den frågan du ställer kan man ju ställa till hela boken. Alltså, hur rimligt är det? Alltså, om Per Albin sa en sak 36, är det någonting som jag idag ska lasta Löfven för? Och, om någon tokig LO-gubbe har hittat på någonting dumt, slagit sitt barn, är det Vanja Lundby-Vedins fel? Ska jag ställa henne mot skampål? Det är ju lite knepigt, det är liksom lite komplext det som beskrivs här. Och han buntar ihop, alltså man får tänka liksom under många, många år så var de flesta svenskar hade ju någon sorts förhållande till sossar. Liksom, många handlade till exempel på Konsum, som ju var en socialdemokratisk förening. Varje människa som köpte en limpa bröd på Konsum kan ju inte stå till svars för de tvångssteriliseringar som gjordes under socialdemokratiskt styre till exempel. Alltså det är det som är stora problemet med hela den här argumentationen. Vem är den skyldig?
Men jag tror ändå att han är ganska snäll, Segerfeldt, för han tar ju inte upp de mest uppenbara grejerna som baltutlämningen eller rasbiologin eller liksom Göran Perssons bromance med Kim Jong-il.
Nej, han tar bara upp Ingvar Carlssons vänskap med Mugabe, ja. Men det räcker väl ganska bra, jag tycker. För att avsluta det här nu då, vem ska läsa den här boken? Patrik?
Lundell, kanske.
Moa?
De som crowdfundat den, så lite valuta för pengarna skulle jag säga.
Jag tycker såklart att alla ska läsa den. Det här är ett vittnesbörd från en som var med. Om detta må vi berätta.
Vad har ni då lärt er av att läsa den här boken, Patrik?
Det kan ju ha varit en slump, men samma kväll som jag läste ut den här boken så drabbades jag för första gången av tillfällig impotens. Får jag erkänna. Men ja, det var tur att jag var ensam.
Moa?
Ja, jag har lärt mig både ett och annat om förr i tiden, hur det var om det här med nötkräm, och det får man väl säga att jag lärde mig ordentligt vad det var, och en moviebox och det. Nej, men det var lärorikt. Tack Fredrik, jag uppskattar det.
Kalle?
Samma kväll som jag läser den här boken fortsatt impotens att sedan 20 år tillbaka att fortsätta att icke leverera.
Jag har i alla fall lärt mig att det som är bra med en crowdfundad bok är att man vet vem målgruppen är. Därför har jag lärt mig att de som inte vet vad nötkräm är, eller en moviebox, eller DDR, eller när internet kom, eller ja, för den delen vilka diktatorer som sossarna hängde med, det är Peter Adler, Ludwig Kreimers, Eva Cooper, Kristin Hanefalk, Marcus Hansson, Ashna Ibrahim, Emma Ingenäs, Carl Jakobsson, Bosse Johansson, Magnus Karlsson, Johan Kallfelt, Ruben Linton, Elis Molin, Mattias Sjödin, Patrik Strömmer, Henrik Sundström, Henrik Taipale, Lars Törn, Magnus Thielert, Bo Wrenghammar, Hans Åkerman och Patrik Öhman. Ni är nu förhoppningsvis smartare än en femteklassare, och jag hoppas att ni därför har haft glädje av den här boken. Med de orden är Flumskolan slut för idag, men vi kommer tillbaka inom kort. Ni kan få stifta bekantskap med en ung Janne Josefsson, en Fredrik Reinfeldt som kommit halvvägs, samt att jag hittat en riktigt märkvärdig självbiografi av Jan Guillou från 1994. Med de orden ber jag ge Patrik Lundberg, Kalle Lind och Moa Lundqvist en jättestor applåd. Flumskolan är slut för idag.
Han är på höften som i alla tider. efter.